En podcast från Aftonbladet.
Tone!
Hello!
Hej!
Hur läget?
Ja, det...
Jag måste bara skriva sammanställ.
Sammanställ.
Karins skulder till mig. Nej.
Ja, men du vet, den här årstiden.
Nej, men alltså idag kände jag för första gången.
Den är svår för mig. Okay. Förlåt. Alla är så, ja jag vet, det är så härligt. Och jag är så, jag sover ingenting. Och så har jag som en panik, en liten panikångestkänsla som ligger här.
Ska jag säga vad jag tror också det har att göra med?
Nej.
Att du har typ så helt sinnessjukt mycket att göra hela tiden.
Ja, men det är ju året runt.
Det är det jag menar.
Ja.
Men jag, om vi spolar tillbaka till vinter, jag kan inte minnas att det var så mycket bättre för dig då.
Men jag sover mindre nu. Nej, det är bra. Det är helt okej. Allt är bra.
Men mig är det däremot jättebra.
Ja.
Jag vaknade och kände för första gången på... Alltså, förra veckan folk sa, oh my god, våren. Men det var nu jag kände, oh my god,
våren. Jag ser du så
vårig.
Det är som en liten påskbukett.
Oh my god, jag älskar påsken. Mm. Och jag tycker att musik är så bra just nu.
Ja.
För att det är jättebra på våren.
Ja.
Jag...
Jag har
köpt nya solglasögon. Jag har börjat använda den här igen som jag haft hos Helle jättelänge.
Ja, jättefin.
Thank.
Jättefin.
Så lite ny outfit.
Ja,
jag måste bara ha ett par sneakers.
Jag skrev ju till dig här om veckan.
Du verkar wild me up. För jag, du visste inte det, men jag hade ju gått och plågats av samma fråga.
Mm.
Jag funderar på om man ska, antingen ska man gå super sleek, som alla är nu, eller ska man bara gå super chunky. Typ Air Max.
Men okej, okay, för att vad du säger, jag vet ju aldrig vad som är, det är därför jag frågar dig, för du säger vad som är en trend. Och då säger du att det är de små
megasleeka.
Ja. Vadå så små?
Det heter ju ballet sneakers.
Aha.
Alltså så det är en, liksom, mista jag sådana till exempel.
Okay.
Alltså att det är nästan som en, det är inspirerat av ballerinaskon.
Mm.
Och som du vet, jag är ju besatt av ballerinaskon nu. Och Helle försöker verkligen, hon är typ så här, Tone, du har två par ballerina. Du behöver inte fler par ballerina. Men jag tror inte jag kan leva den här våren utan ett par ballerina med klack.
Mm.
Ett par ljusblå, ett par Eide. Okay. Vad tycker du om att
beköpa? Är det en sån rem över foten också?
Nej, nej, ingen rem.
Nej.
Utan liksom så. Och så
bara
så
en liten,
ja,
med lilla rosetten eller?
Ja,
vet du vad jag
gjorde? Nej.
Köpte ett par ballerina skor.
Nej, har du? Vilken färg?
Bara svarta.
Okej. Okay. Varifrån?
Jag köpte dem på någon sån begagnad.
Din sko?
Nej.
Okej, vad är det för fel på din sko nu då?
Nej, men jag köpte dem på någon sån vintage eller någon sån
site. Okej, jättebra. Du har en ny blus också.
Ja, från Stadsmissionen Nytorget.
Jätte. Det är så kul att du älskar den, för jag bor
jag
ju där i närheten.
Ja.
Och Marre vill alltid gå in. Och jag är så, jag kan inte gå in. Alltså jag har varit där inne 2500 gånger.
Och varje gång hittar du någonting?
Nej, aldrig.
Aldrig?
Nej, det är därför jag var helt förvånad. Och du var så, den är så bra.
Den är så bra.
Inte enligt mig.
Ja, min dotter går ju dit ganska ofta.
Jag
för
vet.
Vi går till det här älskade traditioner.
Men, förlåt, var det inte jag som tipsade om det? Alltså, ursäkta, är jag allas ungas favorit?
Ja, det är du.
Fan vad underbart.
Min dotter sa så sent som igår, nu måste vi bjuda Tone och Marie på middag snart igen.
Jag börjar gråta, för fan vad underbart. Jag vill jättegärna komma på middag.
Ja.
Men vad har du gjort helgen?
Alltså, vad
så
jag
att du har
inte,
deppat.
Vad
men
jag
du har ju också köpt
gjort
en sån ögonmask som jag sa åt dig att köpa.
Ja, det har jag gjort.
Så att du kan ha...
Det har jag gjort.
För jag tror typ inte ens att du har persienn i ditt sovrum.
Jo, det har jag.
Men typ en vanlig patient, inte någon mörkläggning.
Nej.
Det är helt sjukt. Och då är det så, jag kan inte sova.
Nej, jag vet. Och sen var jag ute och åkte skidor i söndagsmorse tidigt.
Jättetrevligt. Men var snön kvar
snön
i söndags?
Snön är kvar i Ågesta.
Okej, okay, slej.
Ja, och då var jag med min kompis Bernard.
Som du alltid är och åker skidor med.
Som jag alltid åker skidor med. Och då blev han jätteirriterad på mig, precis som du. Och var så här, men vad fan Karin, om du inte sover, har du ingen sovmask?
Okej, okay, så du köpte den för att Bernard
och sa det. Och då skickade han till mig sen en länk. Han var så här, min fru Virve, hon har gjort så mycket research kring det här och hon har testat alla sovmasker. Det här är den som funkar bäst. Köpt. Alltså liksom skickade, det blev ett väldigt lätt steg.
Okej,
för mig.
Så det var inte lätt när jag var så, gå in och köp en sovmask.
Nej, för då visste jag inte vad jag skulle köpa. Men nu var det väldigt lätt. För nu kunde
jag ska köpa samma som du faktiskt. För att jag har en med tyngd i. Som jag gillar ganska mycket. Men den har liksom lite gått sönder och sådär.
Mm.
Ja, fan vad
det ska bli spännande att se vad som händer. Nej, men vad har jag gjort i helgen? Jag har åkt skidor. Jag har varit med i en panel på Dramaten. Det kan vi prata om sen.
Det ska vi prata om lite senare.
Jag har gjort Café Bambino i fredagskväll.
Oh my God, det var så kul på Kulturhuset.
Ja, vi hade vårt första manifestsnack.
Hur roligt.
Ja.
Vad tyckte du var bäst?
Jag tyckte frågorna var helt otroliga från publiken.
Ja, men jag är så glad för att alltså, vi vet ju, biljetterna tog ju slut så himla snabbt. Ja. Och,
många alltså, ledsna.
Ja, men också typ... Tanken var att det skulle vara lite mer intimt. Mm. Alltså vi är typ ändå 150 personer vad det är. För att det skulle kunna bli...
Ett samtal.
Ett samtal så att folk vågar och vill säga sina tankar och reflektioner.
Så att det inte blir så stort avstånd mellan oss och liksom publik.
Exakt, exakt. Och det blev ju så. Ja. Alltså det var ju så nice.
För du var ju väldigt... För när biljetterna tog slut så sa ju Kulturhuset vill ni byta lokal?
Och jag var så, jag ville inte byta lokal.
Och jag var inne på att vi skulle byta lokal.
Ja, men, för
att ibland... Och du sa nej och det var ju bra.
Visst var det bra!
Men det är ju tråkigt att inte fler kan komma. Ja, men
vi ska göra ett jättestort event snart. Och men snart menar jag inom ett år.
Okej. Okay. Spännande.
Jag vill ha 1000 där.
Tror att... Ja, ja, jag med.
Oh my god, alltså du är så antifeministisk.
Jag och Barbro.
Oh my god, gå in och kolla på min Insta om ni vill veta Barbros feedback.
Men, nej men så det har jag gjort i helgen. Vad har du gjort i helgen? Jo, får jag säga en grej till?
Ja, absolut.
Nej, men snälla. Jag var i söndagskväll i Globen. Eller precis. Avicii Arena som den heter. Och såg en konsert med min dotter. För hon är besatt av film och filmmusik. Och då var vi såg Hans Zimmer.
Det är helt sjukt. Alltså det självaste Hans Zimmer.
Det självaste Hans Zimmer. Ja, för det var det när jag pratade med min kille om det. Han bara, va? Var han på scen? Alltså han blev blown away av det.
Är han konduktör eller vad det
han
heter?
Han är kompositör.
Ja, vänta lite. Vad heter
konduktör? Han är inte...
Vad menar jag? Vad är det jag menar?
Du menar... Det heter...
Dirigent. Exakt.
Han är inte dirigent, han är kompositör.
Ja.
Och han har ju gjort...
Hur ser han ut?
Han är en farbror, han är typ 69 bast kanske.
Ja.
Han ser ut som en lite så ond tysk liksom gubbe i en James Bond-film. Okay, fast han verkar jättesnäll. Ja. Men det är så han ser ut i alla fall. Och han... Jag visste ingenting om honom innan Eva tvingade...
Visste du inte?
Nej.
Alltså varenda gång det är så, track Hans Zimmer, vet man att man kommer ha en jäkla... För han har gjort musiken till Inception.
Nej men, alltså han har gjort musiken till alla filmer som någonsin har gjorts.
Men han gör väl alla filmer till han, Inception-mannen? Chris Nolan.
Christopher Nolan, precis.
Ja.
Nej men, det var helt... jag kände så här... Vad ska jag säga?
Spelade han något instrument eller vad gjorde han på scen?
Han spelade piano, men sen så stod han framför en sån jättestor digital, där också så tyskt. Någon som så, du vet, han stod typ och programmerade, det var lite så kraftverk.
Okej, han var så in real time.
Ja, men
liksom.
Precis. Ja. Men han spelade piano och sen introducerade han alla sina fantastiska musiker. Och på scenen, du vet, i en tid när allting med kultur känns så sjukt anorektiskt. Ja. Så
var det en orkester med bara tjockisar.
Här är en orkester med 60-70 personer på scen. Det är en jättestor kör. Det är 6 personer på något jävla som alla spelar valthorn eller vad det heter.
Ja.
Och det är mäktigt. Olika sångerskor. Det var helt otroligt. Och då bara kände jag så här, det är tyskar. Det är liksom den tyska romantiken. Det är som du vet, Gustav Mahler möter Cirque du Soleil. Alltså det är liksom ett stråk i kulturen som jag känner mig väldigt främmande inför, men som man blir väldigt överväldigad av. Det är liksom det här otroligt svulstiga, otroligt liksom vad ska jag säga?
Han är inte minimalist. Jag ska också
och
säga.
Vill jag bara, du ska säga, men så kände jag också, jag älskar ju Christopher Nolans filmer och jag älskar ju Dune till exempel, som han har gjort musiken till.
Dör för Dune.
Så att det börjar med, hela konserten börjar med att den,
du vet, den
sången som jag inte kan sjunga.
Men sjung den.
Nej,
snälla sjung den. Jag kommer inte
att sjunga den, men ni vet alla vilken
jag
menar.
Men jag vet inte vilken du menar. Det är därför jag undrar.
Den kvinnan som sjunger så, en ökenklagande ökenlåt.
Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej. Och då... Det kände jag så här, tyskar är så sjuka i huvudet med det här, att de bara går in i sin romantiska, liksom svulstiga vision. Mm. Att de bara... liksom helt kan låta sig uppslukas av det, och att jag har någon slags dragning till det som jag har väldigt svårt att acceptera i mig själv. För liksom, kan jag släppa min iron? Ja, 100%.
Men det, har, och det är också en budgetfråga.
Nej, men det är en budgetfråga, ja. Jag vet. Men
och så fort man har så budget så finns ju en risk att det blir lite tacky.
Ja, och det var jätte... Men jag, vet vad jag gjorde, Tone? Jag valde att ge mig hän.
Det är det bästa jag vet ju. Jag tycker att man ska ge sig hän. Ja.
Men du, tyckte, så, jag kände så här, tänk om Kristoffer Andersson hade, hade varit där. Tur att han inte satt bredvid mig.
Rös du?
Ja, jag rös.
Grät du?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Nej.
Men det var jättespeciellt.
Vilken var din favoritlåt? Var det någon du verkligen var så, shit, det här är en sån jävla banger? Alltså var det någon mer sån filmlåt som du verkligen dör för?
Ja, men det var det Interstellar-soundtracket som var...
Just det, rys.
Ja, faktiskt rys. Sen kanske Pirates of the Caribbean.
Han har gjort Pirates of the Caribbean också. Presenterade han varje låt?
Lejonkungen.
Alltså, ha, Simbia,
Mimini. Den fick vi höra.
Skämt, nej! Men det... det är helt sjukt.
Det är helt sjukt. Och sen så var han så här, han pratar ju, du vet, väldigt så bred tysk dialekt.
Jag har faktiskt aldrig sett ens en bild på honom, så jag vet inte hur han pratar.
Men, och sen mitt i alltihopa så var han bara så här, han bara... I'm sorry, men jag måste säga en politisk grej mitt i allt det här.
Svenska?
Nej, nu jag översätter. Yeah. Ja, jag måste säga en politisk grej. Och så bara var så här, fuck Trump! Mitt men. I allt. Och hela publiken bara, wow! Alltså det var så konstigt.
Jag orkar inte mer.
Alltså, det var en så konstig kväll.
Fan vad konstigt.
Ja, det var väldigt konstigt.
Det är också så typiskt att vara en 69-årig farbror som hatar Trump.
Han hatar Trump för att han var så här, jag har jobbat mycket med, mitt politiska engagemang började i anti-apartheid rörelsen.
Mm.
Och därför...
Sa han något om Israel då?
Nej.
Okej, nej, jag var undrar. Jag tänker om man är anti-apartheid. Ja, men det är det jag menar, du är typ så, fuck Trump. Ja, bara, vet, kom vet, igen nu.
Ja, ja. Nej, han sa ingenting om
det. Nej, han nämnde inte det.
Han nämnde inte det.
Nej. Det var ju ganska mycket reaktioner på förra veckans avsnitt med Ami.
Mm.
Men jättemycket... Ja, men jag tyckte det var roligt. Positiva reaktioner.
Ja.
Eller vad tycker du?
Ja, men vill du sammanfatta lite reaktionerna?
Ja, men för att förra veckan så hade vi ju Ami Bramme här då, som pratade om när hon blev ovän med sina följare för att hon la upp att hon skulle... Hon ville ha en PT för att hon ville ha på sig en liten bikini i sommar.
Mm.
Och då bjöd vi in och pratade, jag pratade om det som jag bland annat kallar för snutsamhället, där jag tycker att folk lägger sig i för mycket vad kvinnor säger och gör online. Och då kände jag att det var många som, det här med snutsamhället resonerade med fler än vad jag trodde. Att jag kände att många är trötta på, även om man inte blir utsatt för den snutigheten personligen.
Nej.
Så tror jag kanske att det skapar ju en
circle of distrust.
Circle of distrust.
Circle of fear.
Nej, men det skapar ju typ en miljö liksom online som går ut över kanske hur man tänker på sig själv eller vad man själv vågar säga eller vad man själv tror är okej att säga. Och jag tror typ det som hela tiden fortsätter hända med Caffè Bambino, tycker jag, det är att jag märker att det kan finnas som en sån, och som jag själv har, att det kan finnas en ganska stark tro på vad som inte är okej att säga. Alltså, och då menar jag inte så offensiv grejer, utan typ till exempel just det här som vi pratade om förra veckan, där att både jag och Ami var så, ja, men man är så rädd för att inte vara en girl's girl, typ. Och då skickade Ami faktiskt ett ganska intressant klipp till mig i morse. Med en poddare som heter The Slum Flower. The Slum Flower Hour podcast. Och hon pratar om att det är liksom ett prison att vara en girl's girl. För att det är så, för att som kvinna är man ju hela tiden, man är ju verkligen insocialiserad att man ska bli omtyckt av alla. Och att hon är typ så här, ja, men det kan också hållas mot kvinnor, att man ska vara så en bra, en girl's girl liksom. Och att hon är så, men jag låter inte någon hålla någonting över mig, inte ens att vara en girl's girl. Och det är inte det, hon är så här, jag har den här podcasten, det är inte det min feminism består i, utan det är ju att man ska stå upp för sig själv inför både kvinnor och män.
Ja, men
Och att om man är, så säger hon typ så, om man är en thought leader eller om man gör content eller om man leder och har samtal online och sådär, det ska man inte göra för att man vill bli omtyckt. Mm. Alltså det är inte det som man ska därför inte hela vara rädd för att prata om saker för att man kanske får kritik att man inte är en girls girls. För det är inte, man gör inte det för the likability.
Nej, men jag tyckte det var fint. Jag tyckte det var fint också. Jag tänkte på det sen efter det samtalet med Amme. Jag tyckte det var fint hur hon hade liksom en väldigt nyanserad hållning till den här kritiken. Yeah. För jag, som hon hade fått då, eller reaktionerna från sina följare, för jag tycker att det finns något väldigt starkt i den här digitala offentligheten som är också så här, du har en position, alltså det finns bara så rena positioner, antingen är du liksom antingen är du arg på dina följare eller så älskar du dina följare, antingen är du liksom ja, men jättemycket girls girl, eller så är du liksom anti-feminist.
Yeah.
Och det, jag tycker det finns också, jag tror att det är ju som du säger, att det kan bli ett fängelse med de här positionerna, men då ibland kan man se att folk liksom, när den här fängelset eller positionen blir för svår att upprätthålla, då blir det att man liksom nästan radikaliseras in i motsatsen.
Verkligen.
Och det är ju också, tycker jag, en knepig position. Därför att då är... den blir väldigt onyanserad. Yeah. Den kan också bli väldigt onyanserad. Så att jag tycker att det var så himla liksom intressant hur hon var så här, nej, men jag kan tycka att det finns poänger i det här. Liksom, det här tycker jag var fel, det här köper jag inte i den här kritiken, men jag kan också förstå det här. Att man försöker liksom jobba sig igenom på ett liksom... intellektuellt och liksom känslomässigt plan där man försöker titta på sig själv lite utifrån och inte bara gå in i så den defensiva hållningen. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar och jag tycker det är nice. Och sen så tror jag typ så här, alltså jag tycker det är jätteviktigt. Och sen så tror jag också att det är viktigt, för jag tror att det jag kan känna, det är liksom hur konsumerad som kvinna man blir online. Ja. Och det pratade också den här poddaren om, som jag pratade om precis. Alltså, att det verkligen är extremt hög... Människor upplever sig ha väldigt hög bestämmande rätt över kvinnor online. Mm. Och då är det, vare sig man är då en feministisk förebild eller bara en poddare eller en författare. Eller, så ibland tror jag också det är bra att säga så. Nej, men nej.
Ja.
Alltså jag tror att det är någonstans däremellan. Att bara vara så här...
Det här köper jag inte.
Nej. Alltså vet du vad? Så, som du berättade att underbara Klara var så här, okej, men då får ni sluta läsa min blogg.
Ja, men precis. Och det känns väldigt befriande.
Ja, men det är ju alltså, bara som kvinna överlag i livet så är det ju så befriande att vara så här. Men jag bryr
mig inte om det här. Jag menar
inte
att man ska förstå allting eller köpa allting. Men jag tycker, apropå det du säger, tycker jag också intressant. Men det här är ju ingen okänd logik, men om man får väldigt mycket kritik online, då det är väldigt lätt att, som Ami också beskrev, att känna så här, men här står hela min följarskara och tycker samma sak.
Och skriker på mig.
Men det är ju oftast inte så, utan det är en högljudd minoritet som gör sin röst hörd, medan de flesta, de som har en mer nyanserad position eller de som kanske också känner att det är obehagligt att liksom uttrycka en mer nyanserad position i den ganska stränga offentligheten, de säger ingenting.
Nej.
Så då blir, och jag tror det är också intressant i de här, vad ska man säga, liksom radikaliseringsprocesserna, för att man tror att den här högljudda kritiken är allt som finns, och då blir man ju rasande på det och så vill man slå sig ur det liksom. Och då så kan det nästan bli som, ja, man överkompenserar eller man reagerar på det här, på de här väldigt starka känslorna, och så blir man själv en del i den maskinen. Men jag tyckte det var spännande, ett spännande...
Ja, men jag tyckte det var intressant, för typ dagen efter så la Doja Cat upp en TikTok med rubriken Talking about how bad my comment sections are and the psychology behind it. Jag tänker, får jag visa dig den? Den är ganska lång. Jag kanske kan klippa ner den sen, men...
I feel like I've talked about this before, but I don't really want to again after this. But obviously it's well known now within my comment section that I have like a really bad comment section. And I was thinking about how people come in and they'll say, go to sleep, go to bed, Doja. Everyone's kind of like dismissive of me every time that I do something. And part of me is like, well, why do they do that? And I am curious to see what other people's theory is on that.
Och jag tänkte också på det med efter Amis avsnitt, att det som gör att det är en sån jävla trött och tråkig stämning online och typ särskilt på TikTok och sådär, det är ju att folk nu för tiden anstränger sig för att få typ en viral kommentar. Så att när man diskuterar saker i kommentarsfält på TikTok så gör man ju inte det med personen som har lagt upp det, utan man gör det med de andra som ser vad man har lagt upp. Och det är typ därför jag hatar, det är därför jag typ inte lägger upp saker på TikTok längre, för jag tycker att det är så next level att känna sig objektifierad. Att de är så här, varför säger hon så här? Och sen måste vara hon, jag sitter här typ. Men på ett sätt så förstår jag också att det är ju roligt för användare. Jag tycker också att det är kul att typ kolla kommentarsfältet och så, likea den roligaste liksom. Men att det finns någonting som är så, allting är typ så repetitivt. Och det är ju det hon pratar vidare om i det här klippet också, att det kan vara så här 1000 kommentarer som är så go to bed doja typ. Och då är det bara att någon först ser att någon har typ skrivit go to bed doja.
Och så säger alla samma sak.
Och så har den fått många likes typ, och så säger alla samma sak om och om igen. Och det tycker jag också, om någon lägger upp någonting som är så anses problematiskt, så är det ju kommentarsfälten bara 200 likadana kommentarer om varför det är problematiskt, som känns mycket mer som bara handlar om att inför de andra typ ha rätt eller göra rätt, än att faktiskt typ ha ett samtal eller tänka ihop eller och att det är verkligen någonting med så TikToks kommentarsfält som har alltså som jag tycker är så next level att förstöra för samtal online typ.
Ja, men precis. Men jag tänker också, det är ju någonting med hela hur sociala medier fungerar idag som är verkligen tråkigt. Alltså,
det har vi verkligen pratat om, att det är så tråkigt.
Internet är tråkigt. Nej, men att det blir folk, det är färre och färre människor som gör liksom eget spännande innehåll. Och istället så drar man sig undan till att liksom bli reaktiv då på de här väldigt, i de här olika, inte dreven kanske, men liksom minidreven eller,
eller liksom, i kommentar, det, för mig är det verkligen så dunk culture, man ska bara dunk på varandra, och det är bara så,
det är så heja klacka vem som får mest
likes på sin kommentar.
Det är verkligen super super tråkigt, så det är inte konstigt, tänker vi får prata om mer om det någon annan gång, att många lämnar, alltså att man inte orkar vara där, för det är för, alltså det, nu pratade vi om förra gången om, och här om Ami, att det är för jobbigt, men det är också för tråkigt. Ja. Det blir ju inte intressant i längden, utan det är bara att inte ha tråkiga förutbestämda positioner. Så det blir som en spegel av liksom den kommersiella logiken, tycker jag, i de här plattformarna. Att det bara finns, ja, men det handlar om att sälja produkter, och sen finns det bara förutbestämda positioner, och så kan man bara välja mellan dem, men du kan liksom inte skapa några nyanser däremellan, eller det är ju inte plattformar som är byggda då för komplexitet eller för diskussion eller för deliberation eller vad man ska säga, ett genuint utbyte av idéer eller
precis, och jag tänker att det är också någonting med typ användarna på TikTok, man vet ju ingenting. Du vet, det är ju så far removed från vem den verkliga personen är. Och jag antar att det är jättemånga unga liksom. Men att det också, nu här om veckan så blev det en TikTok viral om en tjej som pratade om att hon hade varit avundsjuk på sin kompis. Och att hon var tvungen att sluta vara kompis med den tjejen, för att hon var så avundsjuk på henne. Och det var liksom väldigt sårbart, väldigt allmänmänskligt. Alla kan egentligen identifiera sig
lite
i det.
Lite likt en fråga som vi fick till Mini Bambino.
Exakt. Men det här var liksom en amerikan. Och då var det typ, den TikToken bara liksom spiraled, och till sist var alla typ så, alltså alltså det är kul också att just för att du har varit intresserad av moralism, men det är ju sån moralism online liksom.
Jag är intresserad av moral, inte moralism.
Och att då får alla de här, jag tänker på att alla unga verkar så himla rädda, och att man är så himla rädd för att, alltså man är så rädd för att vara amoralisk eller omoralisk. Och jag tänkte lite på det, att det kom det här undersökningen på 8 mars om att Gen Z, var tredje man i Gen Z, för de har gjort en undersökning i 29 olika länder med typ 25 000 i varje land. Och då har kommit och i den här undersökningen så visade det sig att var tredje man i Gen Z tycker att kvinnan ska lyda i en relation. Och jag tyckte att det första när jag läste det, då tänkte jag också att det är så hela typiskt. Det känns som att alltså, vi också, att alla oss har diskuterat i typ 5 år, bara tjejer, de vill bara vara soft girls och trad wives. Alla har varit så skitarga på tjejerna typ. Men sen så när det kommer så en real åsiktsundersökning, så det är männen som säger
att de vill förtrycka kvinnor.
Att de vill förtrycka kvinnor, ja, och så har vi bara så suttit och skällt på att
kvinnorna.
Inte det typiskt?
Jo, men det är typiskt. Jag vill också säga, jag tyckte det var något intressant och vi messade om det, att det fanns en stor skillnad i den här attitydundersökningen, vad de här männen, Gen Z-männen ville liksom uttrycka offentligt, eller vilken offentlig åsikt de hade och vad de egentligen själva tyckte. Jag tyckte det var lite svårt att liksom få rätt på det där. För de hade en mer progressiv, eller mer, vad ska jag säga, mer jämställd inställning.
Det står så här. Nej, det är så här står det. Du konstaterar att det tycks finnas ett gap mellan deltagarnas personliga åsikter och vad de tror att samhället förväntar
just
sig
det,
av
jag
dem.
Tror att vad samhället förväntar sig av dem. Och sen vill jag också säga att det land som ändå låg bäst till i den här undersökningen var Sverige.
Fan vad rys.
Det var bara 4% av Gen Z-män som hade den här liksom helt sinnessjuka uppfattningen då, att de skulle få bestämma över kvinnorna. Men jag pratade med min dotter igen om den här undersökningen på 8 mars. Och det var intressant, för hon var verkligen så här, hon var så här, det är jättesvårt för killar idag att säga att de är vänster, för det anses som något feminint, att liksom feminiserat. Och det är väl inget nytt, men jag tror att det finns en del av förklaringen såklart i gapet, att man liksom performativt, eller vad samhället förväntar sig, eller vad det innebär att vara en man idag, är så också politiskt kodat. Då man har mycket mer vettiga åsikter, kanske i relation till sin partner då, eller i det lilla livet, eller i sin verklighet. Men i offentligheten så uppfattar man att vara man innebär att ha också en viss politisk uppfattning då. Och den är idag kodad på det här sättet.
Ja, precis. Men jag har bara svårt att... jag vet, vi sms, eller jag ska skicka den till dig och bara, gud, jag får panik typ. Och att du var så här, jo, men då kanske man har det enklare i hemmet än i politiken.
Nej, jag menade inte att liksom förminska problemet. Jag bara tyckte det var intressant att det gapet fanns.
Ja, men precis. Jag bara menar, finns det något för kvinnors liv då? Vad i längden skulle den reella skillnaden vara? Alltså, jag tänker typ hela feminismen handlar ju om att det personliga är politiskt.
Nej, i längden är det ju så att om de här männen då röstar på auktoritära kvinnoförtryckande partier, så kommer du få en sån politik.
Exakt.
Men det kan ju vara bra i alla fall att om man har en partner, att den inte i sitt vardagsliv inte kräver att få bestämma för att alla beslut hemma. Det är klart att det är bättre än en motsatsen. Liksom. Ja. Men nej, det är en jätteobehaglig.
Och jag tänkte på det med den här undersökningen från Forum för levande historia också. Att i Sverige då, att det har gått upp bland unga, att de inte är accepterande, att det är just HBT- minoritet. Nej, HBT
bara.
De, men det är för att de inte frågar om Q och I. Då de kanske älskar intersexuella. I don't know.
Nej,
men HBT, att den här undersökningen då, att de inte är för, liksom, sens, det är ett sånt trendbrott att unga inte accepterar minoriteten HBT.
Nej.
Och det säger ju mina kompisar som är alltså framförallt killar som är H. Att de märker en skillnad typ i offentliga rum och hur de hör unga prata, hur de hör unga prata på bussen och gymmet, och att det är en jättestor liksom, alltså det är ju anekdotiskt, men bara att det känns som en jättestor skillnad från typ 10 år sedan, hur unga pratar med varandra. Och då tror jag att då blir det ju typ så här, men alla rasister och så där var ju jättesnabba på att säga, ja, bland utlandsfödda, men det som står när man läser nyheten är ju så, det här trendbrottet finns ju inte bland tjejer, utan det är ju bland killar. Och det tänkte jag också när jag såg den här Gen Z med att var tredje kille vill att kunna bestämma över tjejer liksom. Och jag tänker också, ja, men det här, man tänker att samhället förväntar sig vad man egentligen tycker. Alltså jag tänker, och som vi pratade om också, att det handlar ju såklart så mycket om internet. Och jag tror det är det också med den här Forum för levande historia. Jag kan också tänka mig att så många av de idéerna och åsikterna kommer från internet och de här väldigt maskulina miljöerna online.
Nej, men jag tror inte vi har liksom, efter alla dessa år som vi har diskuterat detta och tittat på liksom de här mekanismerna, så har vi fortfarande inte tagit in hur stark den här...
Alltså det är ju en propagandamaskin.
Radikaliseringsmaskinen
exakt. Och vi pratade ju lite om det på vårt samtal i fredags, för då var det ju någon i publiken som frågade så här, ja men då pratade vi mer om så här AI och reglering och bara, men den här synen på AI typ, finns det bland våra politiker i Sverige idag typ? Och då var vi så, ja men det kanske man inte ser riktigt, men att däremot så pratade vi om att ja, men de här väldigt så här, väldigt, väldigt högerradikala idéerna som finns i de här techmiljöerna, de har ju spridit sig, det är ju globalt.
Ja,
alltså, och det är väl det man ser i de här undersökningarna liksom. Och jag tänker typ, alltså jag undrar hur fan det ska gå typ för kvinnor, unga kvinnor typ träffa ens en partner. Alltså för att just det där med vad man presenterar offentligt, jag tänker på hur man presenterar sig på datingappar eller hur man presenterar sig på datingmarknaden. Alltså det känns bara, könskapet känns bara som att det växer och växer.
Ja, det växer. Och bara igen då att enligt den där undersökningen så var ändå Sverige bättre.
Ja, nej, men jag menar inte bara Sverige.
Nej, jag
nu,
vet.
Jag menar,
nej, liksom. jag vet. Men ja. Nej, det känns också svårt att se.
Alltså det är nog sjukt, den här undersökningen, alltså, inte i Sverige då, men bara att boomer-generationen
är mycket mer alltså, progressiv.
Jag tänkte verkligen så här, upprättelse för ordet boomer.
Mm.
Boomer betyder progressiv nu och Gen Z betyder
högersväng.
Konservativ. Men ni tror inte det är skönt för boomers att få upprättelse?
Jo.
För alla har varit så, jag är med sanningen boomer!
Jo, men det är det. Jag vet inte vad vi ska göra när de är borta. Jag tänker jättemycket på det. Usch, blir jätteledsen nu.
Nej, men jag blir inte ledsen.
Nej, men nu är jag Gen X, men ja. Vad är Gen Z?
Gen Z är 15-30.
Nej, men det är ju den första riktiga internetgenerationen, så är det ju bara.
Ja.
Och jag vet inte varför vi inte kan liksom bara acceptera att det här är maskinen som vi har byggt och som vi lever i.
Nej, men det var det jag tänkte.
Jag blir helt tokig på det. Det är så. Ja. Men liksom, vad fan?
Men jag tror när jag tänkte på det bara på något konstigt sätt relaterat till Ami och något relaterat till det Doja Cat sa och typ hur kvinnor inte, alltså hur svårt det är att vara en riktig person, framförallt för kvinnor online. Härom veckan när det var filmfestivalen i Berlin och sen så efteråt så fick ju den mycket kritik, det var många så här think pieces som att folk inte var politiska eller att konstnärer inte är politiska längre, men att det är sån svår miljö om man inte är truly politisk, som jag tänker typ att du och jag är. Alltså för mig är det inte så jobbigt att få kritik för mina politiska åsikter. Nej. För att jag har så här stått i dem sen jag var 15 år gamla, men att bara vara så random feminist eller random emot Israel, alltså det känns som att kraven på hur man ska vara politisk online är också i en miljö som är så sjukt hög, som ju den är online och de här kommentarsfälten som är så dunk me culture, för typ helt vanliga så personer.
Ja, men jag vet.
Så känns det bara som att det är för höga krav att kunna vara en politisk kvinna online till exempel, för då säger man fel och så alla så här, nu är inte du mitt safe space.
Och du måste, om du säger det här så måste du också ta ansvar för de här andra 10 000 grejerna och du måste ha tänkt igenom i 10 led liksom.
Ja, men precis, och jag tror kanske att, jag vet inte om det kan bli förvirrande ibland att jag verkligen är så, gud jag fattar verkligen att folk inte orkar vara politiska för att jag orkar, och jag gör verkligen det, men jag tror att det har att göra med att jag känner mig så politiskt skolad för att jag var politiskt aktiv så himla tidigt. Alltså det var ju så min så vuxen blivande att vara med i Ung Vänster och liksom.
Men jag tror att det är därför, jag brukar prata om föreningslivet, men jag tror också att min rekommendation, eller det vi pratat om förut i podden, och min, liksom, min personliga längtan och mitt begär är ju också just nu miljöer som inte är det här att man behöver deklarera sin åsikt inför någon slags offentlighet, utan som är mer i ett samtal, i en förening, tillsammans med andra, ett rum där liksom kameran inte är påslagen, och där inte det som du säger ska liksom redovisas i efterhand eller sammanfattas eller finnas kvar, utan där det riktiga mötet sker liksom. Och där man också kan vara då mycket mer i sin process, i sin tänkande process. Man är ju inte färdig med sina åsikter, utan man behöver ju testa liksom. Och det
och finns att vi låter som, varandra det testa.
Att vi låter varandra testa och liksom sociala medier, det är inte en miljö som fungerar för det idag, tyvärr. Man önskar att det vore det, men algoritmerna är inte byggda för det. De här mekanismerna som vi pratar om nu förgör det liksom. Så att jag tror att svaret måste vara Nej, men jag tänker på, vi har pratat lite om så här, the dark forest theory of the internet, liksom, att det finns så mycket det finns det som vi ser på internet, apropå Amis kommentarer, det är en så himla liten del av åsiktsfloran och vad folk egentligen känner och tycker, och att det stora som händer och majoriteten av det som händer är inte där, mm. liksom. Och idag tror jag allt mer och mer, det vet vi ju, att det sker i, ja, men, i chattgrupper, i privata liksom, rum, i mycket mer skyddade miljöer, och det handlar ju om att man måste få ha den tryggheten, apropå circle of trust, mm. liksom, att få säga saker som man inte vet håller eller som man vill testa eller som man känner i stunden i en trygg miljö tillsammans med. Det är andra sättet att utveckla sitt tänkande. Och då, och jag kan känna att det finns en lättnad i att tänka så, att det vi ser i offentligen är en så himla liten del av det mänskliga tänkandet idag, tror jag. Men att man behöver också verkligen skapa sig den typen av platser.
Ja. Ja, för jag tror typ så här,
och därför jag var det skönt att vi inte jag tänkte att det var skönt att vi inte spelade in den här Café Bambino, att det inte var så för konsumtion i efterhand. Nej, det utan det handlade det. Om det som hände där.
För jag känner som du känner att jag blir typ så, ja, men det här är ju inte hela internet. Nej. Men sen så tror jag med båda de här då undersökningarna som har kommit de senaste veckorna, alltså med Gen Z, att det är så här, men gud, det har de här kommentarsfälten och det här innehållet har också haft helt reella konsekvenser.
Helt reella det påverkar på riktigt. Exakt. Ja, men, och jag vill, det är 100% så det som sker i den här öppna miljön, offentligheten, det skapar politiken och identiteter.
Och jag tänkte på det så mycket, den här dokumentärfilmen som kom för typ kanske 10 år sedan om rättegången mot Pirate Bay, som var helt legendarisk. Och då var det, och den hette AFK, och det betyder Away from Keyboard, för det finns ett helt legendariskt moment i den här rättegången, för det är ju som vanligt när det är så den legal-apparaten ska möta de här liksom aztech-savvy killarna som har typ tagit ner hela musikindustrin på egen hand, typ. Att det är ju så här, det är ju som
två logiker.
Nej, men den ena är typ, det är verkligen två kompetenser, där den ena typ inte har så mycket kompetens som den andra.
Nej.
Och då säger de typ så här, ja men hände det här typ IRL eller vad det? Och då är de så här, vadå IRL? Allt som händer online är också in real life.
Såklart.
Så därför säger vi aldrig IRL, vi säger AFK.
Ja.
Och jag tror att sen dess, och det tror jag det är det man ser på de här undersökningarna, det finns inte längre en uppdelning mellan det som sker online och det som sker utanför online. Nej. Utan det enda som händer är att det sker away from keyboard.
Away from keyboard. Och ja, precis. Men jag längtar mer och mer till away from keyboard. Mm. Men jag känner att det här är en bra brygga till det här samtalet som jag var på.
Berätta.
Nej, men jag var i lördags inbjuden till en panel på Dramaten. Nu är man i smöret. Den skulle ha skett för några veckor sedan, men då blev den inställd. Därför att Ivar Arpi, som skulle ha varit med, ställd in i sista stund av någon anledning, jag vet inte varför.
Och då han hade mens hela kanske.
Ja, men eller hur? Han kanske hade en dålig dag i sin hormoncykel.
Exakt.
Och då ställdes den in på en väldigt kort varsel, vilket gjorde mig väldigt irriterad. Men sen blev den i alla fall av, för den skulle handla om...
Jag älskade vilken bag du var i den veckan.
Ja, vadå?
Men du skrev typ sån deklaration till alla på det samtalet om varför samtalet inte kunde ställas in av demokratiska...
Ja, jag står för det.
Vet du vad du var i din tyska bag?
Ja, nej, men jag vill vara där. Det är den platsen.
Jag sa ju att jag gillade det.
Jag vet, men jag tror också att det är också min... det är också en åldersgrej.
Ja, att du känner att du är stepping your fucking pussy.
Ja, nu liksom, nu får det vara bra.
Mm.
Ja. I alla fall, nu blev det här samtalet av. Eller jag kommer i alla fall säga vad jag tycker.
Ja.
Ja. Nu blev det här samtalet av, och då var det... Och temat var lite så, från början handlade det om typ kulturens frihet och kulturens roll i samhället. Och kroken till samtalet var en pjäs som går på Dramaten nu som heter Rage, av den schweiziske dramatikern Milo Rau. Och han är känd för att han sätter upp väldigt pjäser som utspelar sig här och nu. Han gör mycket tribunaler, just nu har den här...
Och vad är en tribunal?
En tribunal är... Att man ställer någon till svars för någonting i dramatiserad form. Han har gjort en Rwanda-tribunal. Nyligen gjorde han en tribunal i Hamburg som handlade om huruvida AFD borde förbjudas som politiskt parti eller inte. Där han liksom
bjöd upp,
det är ju Tysklands högerextrema parti, Alternativ för Deutschland, som är ännu mer sinnessjukt än Sverigedemokraterna. Och då i 3 dagar på scen så hade han så jurister, AFD-anhängare, journalister som liksom, ja men, och riktiga, ja men alla personer som var där i sin verkliga kapacitet liksom. Och så hade de en 3 dagars rättegång eller hearing om den här frågan. Så han gör mycket sådana grejer. Och nu, men det här Rage som går på Dramaten är en pjäs. Och den handlar om, kan man säga, jag tror temat är, de som ska ställas till svars här är typ den chattrande kulturklassen. Mm. Liksom, vad gör de när fascismen kommer? Och den utspelar sig i Sverige, på landet, i ett så jättefint sommarhus, där en så teaterfamilj som älskar Ingmar Bergman, med en så Ingmar Bergman-diva, hon är där, och det finns hennes familj, och sen kommer det 2 fascister dit och fuckar upp, liksom, allting ställs på sin spets, och det blir en väldigt våldsam situation. Så den känns väldigt här och nu, och man, den är väldigt, jag har sett pjäsen, jag brottas med den här pjäsen, jag tycker den är spännande. Ja,
den har fått så mycket kritik.
Den har fått mycket kritik, den har fått både bra, positiv och negativ kritik. Skit i det. Det som hände sen, vi skulle prata om kulturens frihet utifrån att han var här, för Milo Rau var med i den här panelen, Mattias Andersson var med i panelen som är chef på Dramaten, och jag skulle vara med, och så skulle det vara någon så högerperson, och då blev det nu Lars Anders Johansson som har någon koppling till Timbro. Men sen hade de också bjudit in då den här aktivisten Roxy, som du
måste berätta om vad som hände.
Vad sa du, vad som hände?
Alltså aktivismen.
Ja, för det som hände för ett par veckor sedan var att på Dramaten, under en uppsättning av Rage, i slutet, precis i slutet av pjäsen, precis före slutmonologen, som är en väldigt så nihilistisk monolog, så går det, kliver upp en kvinna på scen och håller upp ett plakat och håller ett tal om klimatkatastrofen. Och då var det en aktivist som liksom bröt pjäsen och klev in i liksom teaterrummet. Och det var inte planerat, och det var mot, skådespelarna kände inte till det, så det blev en väldigt förvirrad situation.
Ja.
Och många i publiken sen visste inte om det här var en del av, alltså till en början, som jag förstått, så förstod inte folk om det var en del av pjäsen. Skådespelarna blev väldigt rädda.
Det var Roxy Farhad.
Det var Roxy Farhad. Så hon var också med i den här panelen som jag satt i, ja, förra helgen.
Hon är konstnär från början.
Hon är konstnär från början. Och det blev ett så himla intressant samtal. Och jag tyckte också, det var skönt att de sa i början att så här, det här ska inte spelas in, det ska inte fotas, vi tillåter inte att det filmas. Man kan ifrågasätta det, men jag tyckte att det...
Att det gjorde någonting med det, för alla som kunde prata med
alla där. Som kunde prata. Och så var det ett ganska långt...
Det är då, ju den här klimatorganisationen, återställ våtmarkerna.
Ja, återställ våtmarkerna. Ja. Och då fanns det också... nej, men då hade vi liksom en panel som handlade om så kulturens roll i samhället, och var befinner vi oss nu, och den här typen av institutioner som Dramaten är, gamla institutioner, de här liksom 1900-tals, 1800-tals, 1900-tals konstruktionerna, den gamla tidens liksom kanske demokratiska kulturella infrastruktur, vilken roll ska de spela i den här tiden av kris liksom, för demokratin, kris för klimatet, kris för människans existens? Ska man fortsätta liksom med samma repertoar, ska man fortsätta spela Ibsen, ska man liksom, eller vad är syftet, vad är kulturens syfte just nu? Så jag tycker det är en intressant frågeställning, och frågor som jag tänker på mycket själv också, jag som jobbar för en annan gammal institution, nämligen en tidning som också kommer ur liksom massmedierna, som kommer ur precis samma syn på demokrati, liksom den här deliberativa demokratin, kulturen, journalistiken, den gemensamma offentligheten som ska liksom vara en grund för demokratin. Men idag ser vi dels att de här kriserna är så akuta, så att frågan är, har vi gjort vårt jobb? Har vi liksom informerat? Har vi lyckats med det uppdraget att jag vet inte, spegla för kulturens del då, liksom spegla eller eller problematisera det som sker för journalistikens räkning, att berätta om vad som sker, var vi befinner oss. Så jag...
Vad tyckte du om aktionen då?
Nej, men jag tycker i slutändan att aktionen är
alltså
bra.
Alltså Voxys aktion. Mm.
Eller att den är... Jag tycker att den gör att huset, Dramaten, blir mer relevant och att det öppnar liksom väggen mot samhället. Men många, eller en del då, och det var intressant därför att även regissören då, Milo Rau, han var väldigt positiv till aktionen också, och det är ändå hans pjäs då, och han var verkligen så här, nej men jag välkomnar det här. Och hans perspektiv var, han jobbar mycket i Europa, han jobbat mycket i Ukraina, han jobbar mycket i Östeuropa, han är initiativtagare till ett stort nätverk för kulturens frihet i Europa, och han var så här, nej men, för kritiken var ju så här, det här förstör teatern, det här är liksom ett auktoritärt inslag, att liksom förstöra.
Hur är det auktoritärt?
Nej men att det är liksom ett sätt, varför, hur kan hon, det här var den här Lars Anders Johanssons poäng, han var så här, hur kan hon sätta sin åsikt över, det är liksom auktoritärt att förstöra ett sammanhang som någon annan har skapat, ja.
Alltså that's not a real, alltså det är typ så här, det är så auktoritärt att bara säga hej, alltså bara gå ut på gatan och säga hallå, alltså det är bara så, vad det betyder och ingenting. Nej. Det finns liksom ingen, hur, nej. Det är ju det som är demokrati.
Ja, jag tycker som du.
Det är så!
Ja, det är så. Och det tyckte också den.
Vet du vad det här är exakt som?
Nej.
När Ulf Kristersson blev så jävla upprörd av de som skrek befria Palestina, Israel mördar på hans AV.
Ja, ja. Och jag, precis, och det här var något som jag egentligen hade velat säga i pjäsen, för jag tycker att det blir väldigt samtalet då om huruvida den här aktivisten på något vis liksom utgör ett hot mot yttrandefrihet eller mot demokratin. Alltså det är helt sjukt i en tid när vi har så många nya lagar som begränsar demonstrationsfriheten, som där polis, man ska inte få liksom förolämpa en polis, där högerpolitiker framför allt anmäler varenda liksom protestyttring mot dem som
och typ liksom, DN mest... hänger ut så här, olika demonstranter i Palestina demonstrationerna för att de gjorde en docka med blod på
åt dem. Men alltså... precis. Att där liksom utrymmet för vad som kan sägas och vad som kan tillåtas i en liksom i ett politiskt samtal har blivit så krympt. Och jag tror att i grund och botten så handlar det om att vi har en väldigt... Jag tror inte alls vi är överens om vad demokrati är i slutändan, som det är just nu. Utan när
folk, eller vem som anses vara en del av den demokratin.
Nej, men det är det jag menar. Det är samma sak. Liksom. För att om man tänker på demokrati mer som ett så här... ett sätt att leva nästan, eller ett sätt att liksom på ett mycket djupare plan organisera samhället, där man vill att människor ska vara delaktiga, aktiva, liksom ta, apropå det vi pratar om, inte bara sitta på en åskådarbänk och trycka på någon like eller gilla eller ogilla knapp, då kommer det uppstå liksom riktiga konflikter, och då kommer det uppstå riktiga liksom möten i olika samtal, och det kommer vara så knöligt. Men det känns som att där liksom mot kraften mot det kommer ju idag från politiskt håll, när man bara vill stänga ner så himla mycket, så mycket som möjligt. Så att jag tyckte att det här blev ett väldigt intressant samtal. Jag tyckte också hans perspektiv var bra, för att han var så här, Milo Rau, för att han sa att han är verksam i många av de här länderna i Östeuropa. Han var så här, vad pratar ni om? Vad då liksom, det här är inte ett hot mot teatern. Vet ni vad som är ett hot mot teatern? I Ungern så stänger man staten kontroll över teatern. Sparkar en teaterchef som inte vill liksom följa statspropagandan. Det är ett hot mot teatern. Eller krig är ett hot mot teatern.
Eller typ att de lägger ner elverket.
Eller att de lägger ner elverket.
Alltså, det är alltså kulturbudgeten.
Nej, men det var det jag sa också. Det är ett hot mot teatern. Vad pratar vi om? Det här är inte ett hot mot teatern.
Jag tycker Roxy var så här, oh my god, alltså hon var ju så här, oh my god, så relevant med teater nu.
Jag vet alltså, vad det är jag menar. Jag tycker att hon Jag förstår. Sen var ju...
Alltså jag förstår som skådis. Som jag hade blivit så... Alltså också skådisar när de är där uppe på scen, de är i sin egen värld och bara ja. Wow, typ.
Ja, och det var det de sa. För de ja. Var ju också där.
Ah.
På samtalet. Ja. De var verkligen så här, hur kunde du göra så här mot oss?
Men jag förstår att de är sura jag på förstår henne. Att de inte är av politiska sura. Anledningar, nej. Men av arbetsmiljöanledningar.
Men jag måste säga att jag tror precis som du, att göra det här på Dramaten. För Dramatens del är
nej,
ju...
men så poppigt.
Nej, men... Ja. Det känns som att det är en relevant liksom, institution då på ett annat verkligen. Sätt. Ja, jag går igång på det här. Men det var ett spännande samtal. Det var liksom inte på något vis ett perfekt samtal. Det var...
Kommer du ihåg ditt nyårslöfte förra året?
Nej, vad var det?
Att du skulle klistra dig.
Jag vet.
Att du skulle klistra dig på motorvägen.
Ja. Men det var... För det var det han sa också.
Som
han...
återställer mot vackorna, ja, aktivister här... har gjort.
Ja, han bara, här sitter vi igen och bara pratar. Liksom vi pratar om en lektion, men det vi gör det i form av bara mer och mer prat. Och då fick hon frågan så här, hur skulle teatern på riktigt kunna användas för någonting som inte bara är liksom att fastna i den här liksom borgerliga i kulturell mening då, inte högerborgerlig utan så här hållningen och bara lite avmätt kommentera saker och ting. Och då var hon så här, nej men vi kanske skulle, ska vi inte alla bara gå ut nu och sätta oss och blockera trafiken? Det skulle
rys.
Kunna vara...
Rys.
Ja.
Men jag kommer inte sitta där, men jag kommer komma förbi.
Du kommer avmätt.
Jag kommer komma förbi och vara så här, wow you guys. I love you.
Ja.
Och sen kommer jag vara så här, men nu ska jag ta en taxi hem.
Mm. Och sen kommer det vara en demonstration i vägen och då kommer du vara så här,
och då kommer jag vara så skitsamma, jag tar en voj. Nej men alltså jag
vad
älskar
du?
Roxy.
Nej,
jag tycker det jag tycker.
Vad tycker du om hela allt det jag nu sa?
Vad tycker jag om allt det du sa? Nej men jag vad fan det jag förstår inte, det är så det är nice med aktivism. Mm. Jättegött. Roxy kör, jag tycker det är skitgrymt.
Mm.
Alltså den enda alltså verkligen.
Ja.
Vad finns det att säga? Bra jobbat.
Ja.
Och det är så kul att den högerpersonen är så. Det är auktoritär. Alltså det är bara så man kan inte bara säga att saker är man kan inte vara så det är grönt bara nej, det är blått eller du vet det är ja. Så frustrerande.
Ja. Nej men så var det en.
Och jag tänker också att det är så här låg alltså på talen som vi pratar om ibland typ så här, men hur utövar man demokrati egentligen?
Ja.
Typ att det är väldigt låg. Det är låg tröskel för vad demokrati är och typ vad som folk blir så jävla upprörda över. Och
ja,
det har
det
vi
väldigt...
framför allt sett, det tycker jag verkligen kommit upp till ytan sen Israels folkmord. Alltså det har ju varit helt sjukt med demonstranter och då är det ju ofta också typ, och där tänker jag att det handlar så mycket om vem som upplevs svensk och vem som upplevs vara en del av den här demokratin och typ.
Jag läste en intervju i DN med någon polis eller förundersökningsledare eller vad det var som då...
I Göteborg.
Ja.
Som var typ helt så här, politiker
så här,
måste
politikerna
ta
är, det här är som ett fucking skämt. Att någon skriker mördare på en demonstration, det är inte ett hot.
Det är inte ett hot.
Det är en legitim åsiktsyttring.
Om man säger så här, jag ska mörda dig.
Det är ett hot. Men att vara så här,
mördare för att det man har en regering som tillåter ett folkmord.
Ja, det är liksom man kan inte... hålla med eller inte, men det är en legitim...
Jag vet, men så var det, sen blev det inte likadant dömt i Stockholm.
Nej, jag vet.
Nej. Men skitsamma, jätteintressant. Jag önskar att jag hade varit där.
Men jag tror att allt det här
tror
hänger
att
ihop,
de som
Tone?
Var på pjäsen nej, ville ha pengarna tillbaka? Alltså blev pjäsen liksom, tog de upp pjäsen?
Nej men jag tror, det vet jag inte, bra fråga. Mm. Alltså det var ju, jag vet ju när hon sa då, det är precis i slutet. Aha, de har ändå fått 98% av pjäsen.
Ja. Mm.
Men jag tänker bara att allt det här som vi pratar om nu hänger ihop.
Ja.
Att det finns så himla få arenor för liksom ett riktigt demokratiskt samtal.
Mm.
Och på något sätt är det som att politiken eller makten, den ekonomiska makten, politiska makten vill att folk ska bara sitta och trycka på like-knappen. Alltså det är ju en väldigt, det är väldigt bekvämt.
Verkligen.
Men det,
och alla blir också med höger där, så det är också bekvämt och väldigt bra.
Ja, det är en särskilt för precis högerkraften är det en otroligt bra struktur att alla befinner sig där, blir radikaliserade, håller käften i övrigt. Men att det är ju inte det vi behöver.
Slay. Ja, jättespännande. Mm. Nu blir det faktiskt tid för dig och mig att gå härifrån.
Okej.
Eller vad tycker du?
Ja.
Vad ser du fram emot i veckan?
Vad ser jag fram emot i veckan? Jag ska åka till Tyskland igen.
Oh,
jag
oh
ska
my God.
Vara i Berlin nästa vecka.
Med tåg hoppas jag.
Nej.
Oho!
Men det här är... Nej, okej. Okay. So cancel me.
Jag tycker bara det är viktigt att man har lite moral även i hur man lever sitt liv, Karin. Hur många gånger per månad flyger du?
En gång i månaden till Berlin.
Du ljuger så jävla mycket nu, för att om man flyger en gång då måste man flyga en gång tillbaka.
Jag menar fram och tillbaka. Ja, jag gör det.
Ja, vet du vad? Jag är inte moralist, så jag dömer det inte. Nej. Jag vet att man inte är varken ond eller god här i världen.
Nej, men jag... Om det är det du tror att jag menar när jag pratar om moral...
Jag pratar om moral.
Ja, men du försöker...
Du vet vad jag tänker att vi ska läsa? En text av Foucault.
Ja.
Om etik och moral.
Underbart.
Right! Ja. Alltså ska det bli kanske vår nästa gång.
Ja.
Men,
vad ser du fram emot?
Vad ser jag fram emot?
Jo, våren.
Jag har ett nytt tv-spel som jag spelar. Mm. Som jag tror att jag ska prata om nästa vecka. Ja. Som jag tycker är så roligt och hemskt. Och det ska bli
spännande.
Det är franskt. Det heter Expedition... Nej.
Claire Obscure.
Expedition 33. Det är från en fransk spelstudio.
33.
Okej. Karin, tack så tusen mycket för det här. Och jag älskar att du är där ute och vevar.
Ja, ute och
alltså,
vevar.
Vet du vad? Tack för att du är där ute och vevar. Och tack till Ami och Doja Cat och alla andra som är där ute och vevar.
Ja.
Om de inte är fascister.
Ja.
Ni kan veva.
Ni kan veva
era privata chattgrupper.
Era privata chattgrupper.
Okej, puss och kram.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.